With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Alltså förändra någonting i din vardag då? Vad gör det? Det är en risk. Okej, och risker är värda att ta. Alltså, folk som åker till USA med $70. Sitter du och är världsstjärnor och tar emot Award Grammys idag. Vad gjorde de om de tog en risk? Kanske en fan att jag är homo. Alltså, det finns inte en chans på kartan att jag skulle kunna vara straight. Det beror på vilket mood jag är i.
Ja.
Är jag på slutty whore mood, då tar vi...
Men... Välkommen hit, och jag kommer inte säga ditt namn, men Armin, ja, så vackert, men min dumma hjärna kan ju inte liksom...
Det är så vanligt i skolan också, alla bara, Armin Krik, man bara, nej, det är fel.
Men dina kompisar, alltså när du träffar nytt folk, fast de flesta jag fan känner brukar ändå vara ganska duktiga på att bara såhär, ja... uttala rätt.
Nej, jag är Armin, jag är inte Chorich, när jag träffar en ny person, då är det bara Armin.
Ja.
Armin. Men verkligen, så det räcker så.
Men alltså, dig har ju jag typ haft ögonen på länge.
Yes.
Innan jag bjöd hit dig.
Mm-hmm.
Du har varit en sån, alltså så här, glädjespridare i vardagen.
Glädjespridare.
Nej, men du är ju så jävla fantastisk. Nej, men du är så rolig. Och jag tror typ du är, det är en av de få som jag verkligen, du vet, sitter och skrattar åt.
Nej, men gud, det är precis det jag vill ska hända. Ja. Också. Det är så jävla bra att
du vet när man inte får luft för att det är så kul. Men har du alltid varit rolig?
Alltså, jag har alltid sett mig själv som väldigt skärmig, alltså personlighetsmässigt. Men jag har inte trott att min humoristiska sida eller den skärmen på något sätt skulle ta över överhuvudtaget faktiskt. För jag är en väldigt ambitiös person överhuvudtaget, alltså så överlag. Men när jag hade min praktik hos Lisa då, Anchorman, så var det hon som sa det till mig. Hon bara, du anar inte alltså hur rolig du faktiskt är. Och det var då det nästan klickade för mig. Så då startade jag bara ett helt nytt Instagram-konto. Döpte om det till Second Armin först. Så att de fick se den ofiltrerade sidan. För jag kör ju mycket, eller förr så körde jag mycket den här redigera bilder och det skulle vara influencer life liksom.
Ja,
men
ja.
Man märker också, det funkar inte lika mycket längre. Alltså folk blir trötta på det, folk vill ha det mer privat, ofiltrerat, personligt. Och det märktes ju av väldigt snabbt. Alltså de första 24 timmarna, det sköts ju upp över halva Instagram. Var ju liksom Armin överallt. Och jag bara, jävlar vad är det som händer. Men det var jättekul. Och ända sedan dess så har jag fortsatt. Och nu är jag här.
Ja. Mm. Men för sketcherna får ju så jäkla bra respons. Alltså folk dör ju. Men som ja, din alltså, dammsugar sketch. Alltså du vet, jag skickar, alltså jag och mina tjejkompisar bara, det här är det roligaste. Alltså, för att det är så himla, du vet, det är så skönt att se någon ta i. Alltså fattar du?
Verkligen, verkligen ge 100%. Så här, det gör jag ofta. Väldigt mycket i livet, inte bara sketch. Alltså bara ge 100% hela tiden. Även om du failar, alltså verkligen 100% hela tiden. Och det är någonting mamma har lärt mig, alltså både från tidig ålder. Att man alltid ska ta tag i det och köra 100%. Du vet aldrig när det är sista dagen liksom.
Nej.
Så att det har jag levt efter väldigt länge. Som sagt, jag är väldigt ambitiös som människa. Så att det har varit väldigt enkelt för mig. Jag har inte behövt riktigt, vad heter det? Jag har inte behövt kämpa så hårt för att dra ut 100% ur mig själv. För att jag är 100% hela tiden. Jag är väldigt mycket som person. Så att, ja. Det har jag bara flytit på.
Men du ska få berätta lite det, för att jag har lite dålig koll på liksom din uppväxt och hur du har mått. Och, för jag vet att, jag vet inte om du är från Bosnien med dina föräldrar.
Jag är född i Sverige.
Du är född i Sverige, precis.
Mamma kom till Sverige tillsammans med pappa då, 97. Då var hon gravid med min bror, som är ett år äldre då, för att jag är född 98. Och det var ju under hela Balkankriget, så det var ju väldigt många från... Ja, men Jugoslavien överlag då, nu heter det inte Jugoslavien längre, men som kom till just Sverige för att det var ett, och än idag, ett väldigt säkert land när det gäller liksom sånt. Ja. Men som sagt, det var väldigt många som ville ha uppehållstillstånd och ville stanna kvar i Sverige, och det gick inte så bra just för mamma då. De hade ansökt 3 gånger tror jag det var. Och det gick bakslag. Och den sista gången så sa de att det är dags att packa väskorna liksom, ni ska tillbaka till Bosnien. Och då hade jag, då var jag 3 månader gammal tror jag när det, så jag har inget minne av det här, utan jag har ju bara fått höra liksom vad min syster säger och vad mamma säger. Sen så var det faktiskt en kvinna på, som var på samma flyktingförläggning som mamma, som de hade blivit kompisar, som sa, som hade fått uppehållstillstånd. Och mamma frågade henne liksom, men vad ska jag göra för att jag ska få det också? Och då var det att man skulle leka mentalt sjuk. För de kan inte skicka tillbaka någon som är mentalt instabil. Så att mamma blev insatt på psyk, frisk. och lekte mentalt, alltså sjuk då. I 3 månader så satt hon där. Så hon var ju tvungen att amma, alltså jag var ju tvungen att ha mammas mjölk liksom. Så, att
ja.
Så jag var mamma på sjukhuset, jag har inget minne av det heller. Men i 3 månader så satt hon där och sen så fick hon uppehållstillstånd. Så då fick hon stanna kvar i Sverige.
Men wow. Mm. Och din pappa, vad sa du, han?
Pappa har, han var ju, jag vet inte vart han var under den tiden, men jag vet att min syster tog hand om min bror då, som var 1 år då. Så nu har jag inte så mycket, jag vet, håller inte så jättebra koll på honom, vad han gjorde då. Men sen så fick vi stanna kvar då, så blev vi förflyttade till, eller jag föddes i Västervik, kommer jag ihåg.
Okay.
Och sen så flyttade vi, jag kommer ihåg att vi fick vår första lägenhet i Johannelund, Linköping. Det var då vi tog, hämtade liksom våra kusiner också, som kom från Bosnien, som också var liksom, flydda. Så vi bodde tillsammans, 2 familjer, i en 2.
Mm.
8 stycken.
Jäklar.
Alltså det var jättemysigt, jag har ju fortfarande minnen från det. Men sen 2004 så flyttade vi till vårt hus då, som vi bor i än idag.
Okej. Och hur var liksom din skolgång? Hur var du liksom som knodd? Mådde du bra? Var du lika utåt då som du nu? Eller liksom?
Jag har ju alltid varit utåt. Jag har alltid varit den här som har typ gått och plockat blommor på gatan, slagit upp blombuketter och går ut och säljer. Alltså till grannar. Alltså, jag har alltid velat titta på saker. Jag har alltid varit väldigt kreativ som människa. Och det märkte mamma väldigt tidigt. Alltså i en tidig ålder. Jag gick in och klackade när jag var 4. Jag ville alltid dansa. Jag ville alltid liksom stå i centrum. Min relation till min pappa har dock tärt väldigt mycket. Jag tror att de märkte ganska snabbt att jag var väldigt annorlunda. Alltså han har en son själv med en annan fru som är väldigt macho och har barn idag. Mm. Och det är en väldigt machokultur i Bosnien överhuvudtaget idag också. Så hela den gay-grejen fanns liksom inte i hans värld. Alltså det, man fick inte vara det. Och mamma tyckte inte heller om det. Och inte mormor och ingen i släkten egentligen. För att det har ju mycket med islam att göra också. Och att vi alla är muslimer. Men med tanke på, jag tror att det som var min fördel var att vi flyttade från stan väldigt ute på landet. Där vi köpte vårt hus då. För då blev jag uppväxt bland svenska familjer. Och vi blev väldigt försvenskade. Alltså det var ju, man bodde inte i förorterna där alla andra från annat ursprung bodde. Utan nej, man bodde liksom, vi var de enda som inte hette Svensson. Alltså i det området. Så att jag var den enda som åt minusfläsk i skolan. Mm. Och de tyckte det var jättekonstigt. Alltså det var verkligen så här, till slut så sa ju mamma, för hon har ju bara umgåtts med då liksom svenska personer. Till slut så frågade ju hon mig. Hon bara, vill du gå till moskén? Vill du äta minusfläsk? Alltså hon liksom släppte sina tyglar ganska mycket. Medan pappa alltid var kvar där. Mm. Så att det blev väldigt snabbt att jag blev mammas pojke. Och min bror blev pappas pojke. Men jag, alltså det är ingenting som jag lider av, skulle jag säga idag. Så. De skilde sig 2010. Mm. Och sen så fick mamma ensam vårdnad. Då det var mycket både alkoholism och liksom misshandel från pappas sida. Som tärde väldigt mycket. Så det var ett stort svart hål just då. Men jag hade ju alltid min halva vid mig. Alltså vi hade ju alltid mamma kvar. Så jag led ju inte lika mycket. Jag förstår ju att min bror ledde lite mer. Eller led mer kanske man säger. Än vad jag gjorde. Men absolut att det var jobbigt att veta av att, alltså min bror fick ändå kärleken från både pappa och mamma. Medan jag kände att halva mig lite var rutten. Och sen kollade inte. Alltså han skämdes över mig. Alltså det kunde man verkligen se att han gjorde. Så mamma fick ensam vårdnad då. Och sen så, ja, jag har inte hört så mycket mer pappa faktiskt.
Nej.
Och jag lider inte så mycket av det heller som sagt. Alltså jag ser det bara som en större plattform att stå på. Jag vet precis hur jag ska behandla mitt barn som en pappa. Och hur man absolut inte ska behandla ens barn. Så att det är skönt att veta av att mamma alltid har sett de kreativa sidorna hos mig. Och alltid pushat dem. Och fortfarande gör det.
Mm.
Så att det känns skönt.
Men du sa i någon video faktiskt så här att du tycker att det är synd att en stor del av din bosniska släkt, vad var det, gillar en person som du egentligen inte är.
Nej, det är sant. Det stämmer. Mm. Alltså jag känner ju mycket med tanke på, som sagt, just vår familj, då liksom mamma och mina syskon, är väldigt försvenskade. Så att vi ser andra, eller jag vet inte om försvenskat är rätt ord också, men du förstår vad jag menar. Vi är inte lika kulturellt från Bosnien, utan vi har kommit till Sverige och vi kan anpassa oss till Sverige på ett sätt som jag anser att många i min släkt överhuvudtaget inte kan göra.
Nej.
Så att det som är tråkigt är att då styr kulturen och religionen. Och jag respekterar det, alltså det är absolut, men jag anpassar mig mycket utifrån klädsel och beteende när jag är med dem.
Okay.
Vilket gör att de tycker om en Armin som egentligen inte existerar. För att jag vet inte om de har en aning om att jag är homosexuell, men jag bryr mig egentligen inte heller längre. Men nej. Förr var det väldigt mycket brorsan Kell och dina byxor för att mina är för tajta. De kommer säga någonting. Eller typ när vi väl är i Bosnien, då är tjejerna med tjejerna och killarna med killarna. Sen kom jag undan ganska mycket och fick vara mycket med tjejerna. Vilket jag hellre, liksom, jag trivs ju mycket mer bland tjejer och kvinnor. Men jag vet inte. Jag har alltid känt att jag har behövt anpassa mig lite när det kommer till släkten. Jag har inte kunnat vara mig själv till 100%. Vet jag att släkten kommer, då sätter jag inte på mig smink. Och jag fixar mig inte på samma sätt. Jag kör håret i en bulle, sätter på mig en hoodie. Och sitter lite liksom huk. Alltså, jag vet, alltså man ska vara lite mer maskulin överhuvudtaget liksom. Sen tror jag inte att de skulle hata mig om jag kom ut heller, men jag tror bara att det är en grej med att man ska respektera sina föräldrar och de äldre hela tiden, medan vi har fått det med att okej, du är 18, gör vad du vill.
Mm.
Så jag tror att det är en liten, vad kan man säga, som ett block emellan. De förstår inte oss. Vi kan förstå dem, men vi respekterar inte den typ av, alltså den typ av förståelse, för att jag kommer inte uppfostra mina barn så.
Nej.
Så att,
men du känns så himla öppen och accepterande gentemot andra. Verkligen så här att alla ska få vara som de vill och liksom få älska vem de vill.
Men jag tror det handlar om att jag inte har fått det själv.
Ja.
Så det är det jag har gått miste om. För att jag känner inte, alltså det är familj och släkt som ska vara de som står den liksom närmast och pushar hela tiden. Vilket jag känner att ungdomarna, alltså mina kusiner som är i min ålder, gör. Men föräldrarna är alltid lite rädda för att jag vet inte hur de kommer ta det. Jag vet inte vem som har sagt någonting till dem, eller vem som har lärt dem eller uppfostrat dem till vad de ska tycka om sådana saker. Så att det jag har gått miste om är jag väldigt mån om att ge till andra. För att jag vet inte vem jag kommer sätta på som också har förlorat eller gått miste om just det. Så att jag verkligen, alltså jag kanske led, alltså när jag tänkte på det så led jag över det förut. Men jag ser det verkligen bara som att jag plockar på mig fler pusselbitar på min egna plattform och står starkare. Så min självsäkerhet och självkänsla har ju vuxit jättemycket. Alltså mycket mer än vad min bror och min syster och mina andra bror. Alltså ja. Jag känner ju verkligen att självsäkerheten och självkänslan hos mig ligger högst hos alla i familjen. Och det tror jag de har börjat märka också. Så att det är superkul. Jag känner bara att jag har vunnit på det faktiskt.
Ja, det är ju magiskt. Alltså du är så, alltså det är typ, det lyser ju typ om dig när du kommer. Men det gör det. Alltså så här, man bara, men gud, så där vill jag också vara.
Kul.
Men som sagt, hur, alltså så här, i skolan, har du, alltså så här, när du gick, för du är ju, alltså gud, man glömmer att du bara är 20.
Ja.
Alltså det är helt sjukt. Man bara, men du som bara, oh my god, jag är 10 år äldre än dig. Okej. Okay. Nej, men så här, hade du en god gymnasietid eller har du liksom...
Gud, alltså grundskolan var väl sådär. Det var väl då jag försökte hitta mig själv mycket också. Alltså jag kände ju lite att jag visste ju innerst inne hela tiden att det är någonting med mig som inte de andra killarna riktigt är i klassen. Men jag kunde aldrig sätta fingret på vad det var, för att jag har ju alltid fått det matat i mitt huvud att homosexualitet är inte okej. Det existerar inte, det är en sjukdom. Och jag vill ju absolut inte ha någon sjukdom. Så att jag gick ut i skolan och bara, nej men gud, det här har jag bara inbillat mig. Det är liksom ingenting. Så jag gick och frågade chans typ på tjejer vänster och höger och köpte liksom presenter och gav bort typ såhär örhängen som min mormor har gett till mamma. Alltså jag var ju crazy loco. Jag gick ut och tjejer och bara, hej, jag har varit kär i dig i 2 år. Alltså de är helt panikslag. De var min lilla gubbe, de vet ju. Alltså, så att, men det jag började märka av var kanske i 8:an tror jag, i början, när alla skulle ha sina första förhållanden i grundskolan. Och jag frågade, kom ihåg, alltså ett klasspar då, de var tillsammans, gick i samma klass. Varför är ni ihop? De bara, för vi är kära. Och jag bara, kär? Vad fan är kär? Jag trodde det var bästa kompisar. Jag fattar liksom inte hur man kan komma steget efter, för att jag har aldrig känt det när jag tänker på en tjej. Så att jag bara såhär, aha. Och sen insåg jag att jag har ju sprungit med killarna hela tiden och jagat efter tjejer. Men det är ju tjejerna jag ska springa med. Jag ska jaga efter killarna. Och då så blev det ganska snabbt när jag insåg det, så bytte jag faktiskt skola för att liksom byta om helt och hållet och ändra. Fattar. Det var svårt i början. Jag var fortfarande såhär, nej, det här är fel, jag är absolut hetero. Men när mamma sen fick ensamvårdnad och när jag började liksom leva utan pappa och utan det hela liksom negativa hela tiden, så börjar man märka avsnittet på nej för fan. Klart som fan att jag är homo. Alltså det finns inte en chans på kartan att jag skulle kunna vara straight. Och sen på gymnasiet första året, då skulle jag, då gick jag på en skola med kanske 300 elever. Och nu skulle jag börja på ett gymnasium med 1200 elever. Och jag hade panik. Tänkte gud, jag kommer sticka ut för mycket. Alltså jag kommer vara för mycket, för jag är väldigt mycket som människa. Så det är många som inte tycker om det, och det är många som gör det. Alltså, så det är ja, verkligen antingen, det finns inget mitt emellan riktigt. Utan antingen, och samma sak med mig, antingen vibar vi eller så vibar vi inte alls. Jag vill inte ha något så här ytligt, det är det sista jag är. Men det här var en väldigt ytlig skola. Så att, vad gjorde jag? Jo, men jag anpassade mig igen. Alltså man var tvungen att vara ytlig, och man var tvungen, och då blev det den här, nu kommer jag säga det, men det är så töntigt, bara kompis.
Ja.
Det var så vanligt bland tjejerna. Jag märkte det, och det flög hit och det flög dit. Och till slut så hade jag 200 kompisar. För ingenstans. Jag fattar ingenting. Alltså 200 var vi på den förra skolan. Och nu har jag 200 kompisar. Alltså, det var så alltså mina kompisar sa också, hur orkar du? Alltså hur hinner du? Och jag sitter och skriver. Alltså jag satt vid ett tillfälle på anteckningar och skrev ner folks kärlekshistorier. Så jag skulle liksom inte blanda ihop
nej,
varandra.
Alltså,
det var så mycket. Och sen efter, sen på julafton. Första året på gymnasiet, vad börjar man augusti då? På julafton, då kom jag ut. Kom ut, fy fan vad töntigt det är. Men då kom jag ut, då skrev jag faktiskt av mig. På Instagram, i ett inlägg.
Gud, hur kändes det?
Det kändes bra, mamma fyllde år på julafton också. Så att hela sekten var hemma. Så jag tänker att, och jag vet inte hur det är, men jag tror att de som... Jag vet inte om det är så i svenska familjer, men från blattars perspektiv... När man har sällskap hemma, då blir man inte arg på sina barn. Då ska man visa den bästa sidan av sig själv. Vad ska vara det gulligaste? Så jag bara, säger jag till mamma lite tyst i köket att jag gillar killar, då kan inte hon jaga mig med en toffel. Alltså, för att släkten sitter i vardagsrummet. Så att jag bara, okej, okay, jag passar på dig på julafton, hela släkten är här. Så jag springer in i köket och bara, mamma. Hon bara, jag bara, gillar killar. Och så springer jag därifrån. Och skrev av mig på Instagram. Och jag var livrädd efter responsen, för jag fattade ingenting. Så skrev jag också inlägget. Jag bara, alltså, som 95% av er redan visste. Så är jag liksom homosexuell. Så att jag är samma person som jag var för 5 minuter sedan. Bara att ni vet en annan grej om mig, som jag liksom egentligen har valt att berätta. Men hade jag fått komma ut igen, nu gör jag med fingrarna också, så hade jag inte ens kommit ut.
Nej.
Alltså jag förstår inte varför jag ska ta mig friheten och tiden att skriva av mig på ett Instagram-inlägg för att förklara vem jag är som människa. För att jag har inte sett någon heterosexuell människa sitta och skriva, bara så att du vet att jag är heterosexuell.
Exakt.
Så det här är ingen titel jag har. Det här är liksom ingenting som jag har blivit eller som jag ska sätta en stämpel på, utan det är så jag är. Och jag hoppas verkligen att nu efter generation X och allt det här, nu att vi är så jävla stora och mäktiga och att vi kommer skit i det. Jag orkar inte sitta och bara, jag är homo. Vem fan bryr sig? Ladda ner Grindr, vi ses där. Alltså jag orkar liksom inte. Nej, men jag orkar inte. Jag tycker att det är så töntigt. Så hade jag fått tänka om, så hade jag absolut aldrig ens skrivit av mig. Utan om någon frågar, ja, jag är homo, fråga på det. Alltså
det som är så sjukt är, alltså jag har typ diskuterat det här på Instagram flera gånger.
Mm.
Att jag tycker ju att det är, du vet, hela den här grejen att folk är så ny, alltså... Som du säger, tänk om någon skulle säga till en själv, bara, jaha, vadå? Jag menar, jag har aldrig behövt sitta och förklara min sexuella läggning. Jag har inte behövt liksom ta upp det hemma eller liksom känt att det liksom ska vara... Jag förstår inte hur folk kan vara så besatta i vem någon väljer att
nej,
gilla.
Nej, inte jag heller.
Eller göra med sitt liv, man bara sköt ditt eget.
Mm,
och liksom så här. Men sen så undrar jag om det kan ha varit så, med tanke på att du kanske hade känt lite... Ja, med din pappa och sådär, att det kanske var viktigt för dig att få ner det på typ några bokstäver, att det kanske även
jag
var
tror det.
Det, alltså
jag
att
tror
det var en del i processen, inte typ att du nödvändigtvis kände att du behövde förklara, nu liksom ska inte jag spekulera i vad du tänkte och tyckte,
nej,
men
nej.
Du fattar, undrar om det kan ha varit lite så.
Alltså jag gick ju, som sagt, det har jag också nämnt på YouTube, jag gick alltid typ en kvart tidigare på idrotten för att jag inte ville byta med killarna, inte för att för mig var det okej. För, alltså för mig är det inte något problem. Jag var ju problemet för dem. Jag var problemet för dem. De ville inte att jag skulle vara där. Eller sen har det ingen som sa det till mig. Men jag känner ju av det. Alltså om det är 2 bänkar. Jag har själv en bänk. Och de tränger ihop sig 14 stycken på den annan. Alltså jag märker ju att det är så här: okej, de vill inte ha mig här. Så jag skyller alltid på bussen. Vet du, bussen ska åka snart för jag bodde på landet. Så det var ju en bra ursäkt att dra. Alltså jag har inte så många bussar som går. Så att jag måste liksom, jag måste gå en kvart tidigare. Men det skrev jag också i det här inlägget. Jag bara, för alla killar, nu vet ni varför jag alltid gått en kvart för tidigt. Och det var mer för att jag ville markera för killarna också att nu får ni tänka om lite. Jag hoppas att ni kan ta till er den här kritiken och att vi kan gå tillsammans till idrottslektionen nästa gång. Och jag tror också att det handlar mycket om, jag tror att det blockeras för killar, speciellt under processen på gymnasiet, det är att vet de inte, då backar de verkligen. Vet de inte, då är det smyg.
Ja.
Då vet de inte hur de ska hantera det. De vet inte hur nära de ska gå, för att de vet inte. När de sen fick svar, när jag kom ut, de kom inte mig på skolan och tog mig runt armen och bara, vi ska tida åt den tillsammans. Alltså, då fanns de ju där för mig. Jag fick romaner skrivna till mig från killar som jag trodde skulle hänga upp mig på skåpen. Ja. Liksom. Så att jag kände ju verkligen av the support när jag väl valde att, nu gör jag det igen, komma ut. Alltså så.
Mm.
Så att jag känner lite att, jag tror det handlar mycket om att de vill veta, för att samtidigt är det så här, it's not even your business. Men jag tror nog att de inte riktigt är där mentalt, för de är lite läskigt.
Jag fattar.
Och då, så att jag förstår på ett sätt varför de vill fråga så, men jag tror att det med tiden kommer att bli mycket, mycket mer normaliserat, och man kommer inte ens behöva fråga. Och lika så kan jag gå fram till klubben och tro att någon är homo, och sen bara, är du straight? Det är ju precis som att de skulle komma till mig och fråga, är du gay?
Ja.
Så att jag har ställt samma fråga till heterosexuella också. Mm. Och jag tror att idag, speciellt det jag märker skillnad från då och nu. Nu har jag ändå kunnat vara ute på krogarna i 2 år. Har jag också gått miste med väldigt många killar som jag har trott har flörtat med mig. Men som bara vill visa att det är okej. Okay. Alltså som jag skulle kunna dansa bakom mig när jag står och twerkar. Och då har jag trott, jävlar, han vill ha mig. Och sen säger han, men jag är straight. Det har hänt mig också. Så att jag tror att det handlar nog mer om att folk idag är mer nyfikna och vill veta mer information, medan man för några år sedan var, du är gay för fan verkligt. Medan jag nu har killar som gick med mig på gymnasiet och vill veta hur analsex fungerar. Mm. Och vill veta liksom, och genuint ställer frågor för att de vill veta. Så att jag upplever det bara att det blir mer och mer positivt för mig.
Ja.
Så att det känns jätteskönt. Men jag tror precis som du sa, absolut att en sten släppte när jag skrev det. Och absolut att det har med pappa att göra. Och jag tror att det handlar om att jag har ingen tvivel om att pappa älskade mig på sitt sätt att älska. Det är jag säker på. Alltså innerst inne så vet jag att det finns en fantastisk människa. Men jag, den kärleken han gav mig passade inte mig. Och så är det, alltså vissa människor funkar och vissa människor funkar inte. Och jag tror att när jag skrev av mig på Instagram, så var det verkligen att jävlar vad jag kan klara mig själv. Jag behöver inte ha föräldrar på det sättet. Och jag i väldigt tidig ålder liksom gjorde saker själv, eget val, som var bra val, alltså som inte blev några problem av. Och som jag kom hem, mamma bara, gud vad skönt, han klarar sig själv. Nu de bjuder oss på sträck, nu de bjuder oss på knappar, Garis, nu de vill ha sex, helt trippad, slicka lappar, helt gitta, fixa habbaden, mixa mina grabbar, och det sista som får hända att vi träffar någons mamma. För de hatade oss alla, men nu vi går förbi och allihopa skriker knappa, era falska motherfuckers, ni bara bla 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 bla, ni snackar. Så mamma har ju verkligen stött mig i tidig ålder. Alltså när jag var 17 fick jag göra vad jag ville. Alltså för att hon visste att jag...
Men det känns på något sätt så klokt. Det känns som att du typ gör rätt val. Även fast du är 17. Fan, då låg jag en buske. Men 70 ser
alltså jag övertänker... jävla dialekt. Men jag övertänker väldigt mycket som en människa. Vilket jag ser absolut negativt, men också väldigt positivt. För när man övertänker så tänker man igenom, okej... Alltså det är lite som att man ställer fram den mentala vågen. Så det är fördelar, nackdelar, vad väljer man? Okej, det kommer 3 nackdelar, men jag får 5 fördelar. Kör. Om jag tänker på som sagt att jag lite har valt att göra lite vad jag vill, så känner jag en väldigt stor skillnad när det kommer till mina kusiner. För att jag, alltså jag vet inte, det känns, vi har fått 2 helt olika uppväxter, men vi är i samma ålder, men vi är på 2 helt olika platser i livet. Men jag är inte, alltså jag har inte gått miste om något. Alltså jag gillar så det jag lever på idag. Jag lever för dagen. Jag verkligen säger, okej, okay, om jag vill dricka rött vin på en tisdag, då gör jag för fan det. Och då köper jag en box till mamma också. Alltså, så delar vi på det tillsammans. Alltså det börjar 8 på morgonen. Alltså, det kan vi dricka klockan 6.
Jag blir så glad att du har bara insett det där i så ung ålder. För att det ger en livskvalitet som inte går att jämföra med annat.
Det är viktigt att testa. Det är viktigt att prova nytt. Och jag tycker föräldrar överhuvudtaget borde säga, du behöver absolut inte öppna dörren och kasta ut ett barn och bara gör vad du vill. Men ta någon risk någon gång då. Alltså om de vill stanna kvar till 11 och ni säger kom hem klockan 9, men låt barnet vara kvar till 11 då och se hur det beter sig. Kommer den hem samma människa lika glad, men du kan få göra det igen. Alltså släpp på tyglarna och låt barnen göra det i tidig ålder. Jag kommer göra det med mina barn. De kommer absolut inte få hålla på och gå ut och supa varje dag när de är 15 år. Men om de ska på en förfest, då vet att alkohol är inkluderat. Om de ska ha hemmafest någonstans, absolut. Men då ringer du mig, så kommer jag hämta dem om du skulle bli för full. Då får du lära dig. Du vill inte vara bakis, för det är det värsta du vet. Och så kommer inte hon dricka mer eller han nästan. Alltså, våga släppa lite på tyglarna. För att jag, alltså, jag vet inte, jag umgås typ, jag dras väldigt mycket till äldre personer. Alltså i kompisgäng också. Jag hänger lätt med min syster som i år fyller 30.
Ja.
Och liksom med hennes kompisar utan problem. Lisa Ankerman.
Mm.
Hänger med hennes kompisar hela tiden när jag är i Uppsala. Och jag känner inte att det är något problem överhuvudtaget. Vi kan prata om alltså, saker som 30-åringar pratar om, men de kan också anpassa sig till saker som 20-åringar pratar om.
Ja, exakt.
Så att jag vet inte, att jag är anpassningsbar och att jag är väldigt fri mentalt tror jag har mycket med allt att göra. Att det har gått bra och att jag har fått göra det jag har fått göra på en sån kort tid. Alltså för jag gjorde det här, det startade för ett år sedan. Alltså, mm. Och det har verkligen bara gått spikrakt uppåt. Både träffat människor och fått göra olika saker. Och, så att, jag tror det handlar om att våga. Och anpassa sig.
Mm.
Och ja, men våga ta risker. Och vara fri mentalt. Liksom. Så det är där det handlar om.
Men när skulle du säga... Ha, alltså, det här är så himla... Det kanske är en konstig fråga. Men jag minns att jag frågade typ Antonija lite samma. Mm. När känner du att din bosniska sida verkligen kommer fram? Alltså i vilka tillfällen? Eller är du, känner du dig mer... Du vet, för att det här stela svenska som vi svenskar har, det här lite kalla, mm. sätta sig på olika platser på bussen, mm. du vet, lite så här. Ja, men bara när vi dansar, mm. alltså man får ju nackspärr över att röra på sig, medan mm. liksom, men som Antonija sa, hon bara, man känns, vi känns mer liksom smooth och mjuka.
Mm, verkligen.
Känner du igen något i det? Liksom?
Absolut, mm. det känner jag verkligen. Alltså mer smooth. Jag känner också att det säger, fast det kan nästan vem som helst göra. Jag tror inte det har med ursprung att göra överhuvudtaget. Men jag känner att jag har absolut inga problem med att gå fram till en stranger.
Nej.
Och prata. Jag har inga problem med att sätta mig bredvid en kvinna på bussen och börja prata en halvtimme. Så man gör så mycket. Alltså, du tar stadiet du sitter i och gör någonting av det. Alltså situationen du befinner dig i och skapar någonting hela tiden. Alltså det är i alla fall det jag gör. Jag känner att det är väldigt många yogare som är väldigt öppna och fria och man bråkar om vem som ska betala. Oh. Alltså när har man sett två svenskar bråka?
Nej, om,
alltså,
tro mig.
Det händer inte! Det händer
alltså,
inte!
Aldrig.
Jag betalar, okej.
Okay. Alltså. Sätter trycket ja. Längst bak i taxin. Och, man
ja.
Bara...
och en cola av 10 kronor kan du swisha.
Oh,
alltså
gud.
Det händer inte. Nej. Det händer inte. Så att, jag tror att det är absolut att, vi är, alltså, att man är mer givmild, men jag tror också att det handlar om att våra släkter är så stora. Vi har så stora mm. familjer och det är 30 kusiner hit och det är 40 hit och det är, så att jag tror att man är, du är alltid omringad av personer
oh.
och jag tror att det har mycket med det att göra. Sen tror jag när min bosniska sida kommer ut är absolut att jag har ett temperament, alltså när liksom, vad heter det, när bägaren rinner över. Som jag tror att många, för jag har väldigt många svenska kompisar som inte är vana vid att se den, för jag är väldigt positiv, glad och sprällig, men när jag är arg, då är jag arg.
När kommer det fram då? Alltså när, vad blir du riktigt för, alltså typ senaste gången?
Alltså jag tror det handlar mycket om vad folk gör åt mina kompisar. Jag tänker på att jag är väldigt fri mentalt, kan jag nog ta det mesta. För jag är också väldigt duktig på att vara ärlig och rättssaklig. Alltså om jag känner att vi inte klickar, jag kommer inte sitta och kicka kumbaya med dig bara för att du är min kompis kompis. Om du och jag inte klickar, alltså då går jag därifrån. Alltså jag känner typ när min kompis fyllde år, vi skulle fira den 20-årsdag. Då sa min andra bästa kompis typ, gud, du sitter bara på din telefon. Du liksom, du pratar inte med tjejerna. Jag bara, nej, fast jag är inte där för dem, jag är där för min kompis som fyller år. Jag vill att hon ska ha kul.
Och
jag
vill inte påpeka att någon sitter med mobilen kan också, jag kan irritera mig, bara låt mig. Jag kanske sitter och...
Jag förstår honom, för jag är väldigt fast i min telefon. Vi umgås verkligen varje dag,
så att hon bara, liksom.
Ja, hon bara, men släpp den, han bara släpp den en timme i alla fall. Jag förstår den grejen absolut. Jo, vi diskuterade det typ en hel kväll. Jag fattar att jag är väldigt fast i min telefon, men min telefon är min safe zone. När jag är nere i min telefon, du vet att jag kan skriva till vem som helst av mina kompisar. Skriver jag bara ops, punkt. Då får jag ett pushmeddelande av en kompis. Alltså man har sina liksom, kodord hela tiden och det känns, jag vet inte. Jag är som sagt väldigt ärlig. Och kommer man från en liten stad och man får höra, jag tycker inte om dig. Du är inte min liksom. Eller inte, jag tycker inte om dig, men mer såhär, you're not my cup of tea. Så vi lämnar det här. Jag vill inte vara ytlig med dig.
Mm.
Då blir de väldigt paff och bara hansar skit om mig.
Ja,
men det gör jag inte. Alltså jag säger bara att jag klickar inte med dig.
Nej.
Och jag vill att du ska veta det. Så inte du tror eller sitter och håller på och slösar din tid, din värdefulla tid, på att skriva till mig och vilja ses igen. För att jag vill inte göra det.
Nej.
Så att jag tycker inte att jag säger någonting taskigt. Jag tycker att jag är rättssaklig och rättvis. Genom att vara ärlig som människa och berätta för andra människa, du är säkert jättefin, du har så många vänner. Men jag känner inte att det finns inget mellan oss två.
Gud, det där borde man vara mer typ ärlig, mer rakt ut till folk.
Men det är sånt som folk anser är skitsnack. Folk kommer ringa mig hela tiden bara, så hon snackar skit. Jag bara, vad sa hon då? Hon sa att vi inte klickar. Jag bara, nej men okej, sen då? Alltså, då går det väl till en person du klickar med istället.
Ja,
då slipper du slösa 100 spänn på att dricka 2 öl med en person som du aldrig kommer att träffa i ditt liv igen. Då investerar du en 100 i en bästa kompis och skapar ett minne istället.
Ja, gud, förlåt, men du har så jävla rätt i det här.
Men det är sant, jag har alltid varit så. Och jag tror att det är där mitt temperament kommer ut. För att folk kan verkligen stänga ut sig och taska saker tillbaka, som att vi håller på att gräla. Jag bara, tycker inte att gräla med dig. Alltså, för att du har inte ens något gräl att göra.
Nej.
Och då kan det komma ut, för folk kan trycka mycket på knapparna. Och då brister det för mig helt och hållet. Och då börjar klappen istället och ratchet. Och bara, och då, alltså, för då liksom ljuger temperamentet kommer ut. Men jag kan säga att jag är väldigt tålig.
Mm.
Jag samlar på mig mycket.
Ja.
Så att där skulle jag säga att då kommer temperamentet ut där.
Ja.
Ljugge lite där.
Ja, ja. Mm. Och det är en så här fråga som jag verkligen skulle vilja ställa till dig. För att jag känner verkligen att det är någonting jag vill undrar hur du tänker kring.
Mm.
Men hur tror du att man blir lycklig idag när alla mår, många mår väldigt dåligt?
Mm. Alltså jag är väldigt mån om att ha människor runt om mig som är positiva. Jag är väldigt mån om, och även om man inte skulle ha den möjligheten, för det finns ju de människorna som inte har det heller, att man är väldigt duktig på att ge sig själv positiv, alltså positiva, alltså meningar, ord, saker. Alltså säg någonting till dig själv i spegeln, säg någonting till dig själv på bussen, och typ gör saker som du kan ge komplimanger av till dig själv. Alltså typ säg, hjälper du en person på vägen, fan vad duktig du är. Alltså så säger det i sitt huvud. Och för jag är väldigt så attraktionslag, någonting jag verkligen verkligen följer. Alltså, och jag känner att det har fungerat. Alltså för mig har det verkligen fungerat sedan jag började. Det man attraherar får man. Alltså går du till skolan och säger till dina kompisar att du mår skit, då kan inte du efter lunchen bara vara glad igen.
Nej.
För då har du sagt att du mår skit, och då kommer du få, mår du bra, mår du bättre hela dagen. Så det man gör är att man söker saker i sin vardag för att må ännu mer skit. Maten var äcklig, hon var taskig, läraren säger ifrån, jag får inte göra det här. Du söker bara det taskiga, och då är ju hela din dag förstörd. Medan man istället bara, för fan vilken bra dag jag ska ha, och då söker man, solen är ute, läraren är snäll, jag kanske inte får gå ut och ta, men det är för att hon vill att jag ska lära mig. Fan, maten var ändå helt okej idag, mattanten var trevlig, bussfarskören sa hej till mig, det händer aldrig. Där har du saker, positiva saker som händer, och då blir man glad inuti också.
Mm.
Så att för mig handlar det om att attrahera de positiva sakerna som kan hända en under dagen, för att man faktiskt ska må bra. Avfölj alla på sociala medier, alltså alla som ger dig någon form av negativ energi, som du känner att jag inspireras inte av den här människan. Och jag skulle säga en förändring. Alltså förändra någonting i din vardag. Vad gör det? Det är en risk. Okej, och risk är det värd att ta. Alltså folk som åker till USA med $70, sitter och är världsstjärnor och tar emot award Grammys idag. Vad gjorde de? De tog en risk. Alltså ta en risk, se om det funkar. Funkar det inte bra, då vet du, då är listan alltså mindre. Du har bockat för en sak som inte fungerar. Hur skönt är det inte att veta att okej, då har jag en större procentuell chans att hitta någonting som faktiskt kan fungera. Så att jag skulle säga våga. Våga och testa nytt för fan.
Också måste säga angående det du sa om att typ så här ge komplimanger till sig själv, är att jag har väldigt många vänner, det är, man lever ju idag i ett samhälle där man ska vara tillsammans med någon,
mm,
och man ska skaffa barn och man ska, det är liksom viktigt,
mm,
och jag är så här, nej, alltså nej, skit i det där, alltså, mm, jag har varit singel hela mitt liv. Folk bara, men vad har du gjort typ en fredagkväll eller lördagkväll om du inte har gått ut? Jag bara, oh my god, alltså, mm, lägger en ansiktsmask, tar, mm, ett glas vin och har en dejt med mig själv,
mm,
och då brukar jag faktiskt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional.
Post your free job on linkedin.com/people today.
Då tänka på typ så här bra grejer jag gör i min vardag som jag tycker kanske gör den här världen till en bättre plats. Mm. Sen är man ju kanske inte alltid den som gör alltså massa bra saker.
Nej,
så,
gud,
men
nej.
Du fattar, man kan bara säga fan vad bra ändå att jag bryr mig så mycket om folk jag gillar och så. Där verkar du vara så långt före många med ditt tänk faktiskt.
Alltså jag gillar, jag är kul. Alltså hitta på saker hela tiden. Men precis som du säger med ansiktsmask, där har du ju egen tid. Där sitter du hemma och kan vara själv. Där har du ju också en golden opportunity att sitta och göra det du precis sa. För det går inte att göra när du sitter på en klubb.
Nej.
På samma sätt. Självklart kan du göra det på toaletten när du sitter i 5 minuter själv och kissar. Men det är svårt när man är på dansgolvet och dricker och sen sitter och säga hur ska jag bli lycklig. När du kommer vakna upp och må piss dagen efter. Alltså så att jag vet inte riktigt. Jag tror också att det handlar om misstagen man faktiskt har gjort. För att det jag tror också så här verkligen formar en själv. Alltså när man har gjort ett misstag vet man att jag ska aldrig göra det igen. Alltså när, så att jag tror att det är okej. För jag tror att folk är så insnöade på att man ska ha det perfekt hela tiden.
Gud,
och att det inte duger. Du ska inte ha Gucci, du ska ha Chanel. Alltså man går från Zara till Massimo Dutti och från Massimo Dutti går man till något annat. Alltså ska man komma upp till Chanel och upp till Kardashian-nivå, vilket inte fungerar. Utan jag tycker att jo, absolut att det kan fungera, men under de stegen är det okej att snubbla på vägen också. Alltså det är okej att göra ett fel. Det är okej att sova i fylla ställen kväll. Det är inte världens grej. Och det är okej att sitta osminkad på Instagram. Och det, alltså det jag, i alla fall det jag märker nu, att jag är väldigt många, till exempel en tjejkompis som inspireras av mycket, som sitter och lägger upp nästan, alltså, eller inget filter på bilderna alls. Och det är väck, och det är kropp, och det är body. Och det är som, jag sitter och jag gaggar varje gång. Och hon flyger ju uppåt nu. För att hon vågar liksom, jag vet inte. Jag tycker bara att hela den här perfekta livsstilsgrejen ska man kasta om man ens vill vara lycklig. För den existerar inte. Sitter folk hemma och ska ta en bild. Du tänker likadant, jag tänker likadant. Den här bilden är inte snygg, men jag tänker inte lägga upp den. Prova att lägga upp en sån bild en gång då. Man sitter och tänker på själv, fan min näsa på den här vinkeln är så jävla ful. Men det är bara du som tänker på det. För jag som person skulle aldrig gå in och bara, gud, hennes näsa var 34 grader nordväst, dragen åt vänster.
Nej.
Alltså det är ingenting man tänker på. Så att jag känner, jag vet inte.
Och sen, du vet, om någon annan har tagit en bild på dig som de har lagt upp, om man är ett gäng. Så, alltså jag har i alla fall dragit den grejen att jag har lovat mig själv att aldrig höra av mig och bara, du måste ta bort den här bilden. För att, och jag märker hur skönt det är. Man bara, alltså, I'm ugly but I still look fine.
Alltså, kolla vad jag dansar.
Ja,
typ så här,
och vad roligt vi hade. Och kul, rolig kväll liksom.
Verkligen.
Men då måste jag också komma in på, hur landade du i den här liksom, man måste väl ändå säga liksom, YouTube och influencervärlden. Vad blev liksom steget till att du bara, fan, det här är ju det jag typ vill göra just nu.
Jag utvecklas, när jag startade liksom mitt Instagram-konto överhuvudtaget, så tror jag att när jag fick visa, för jag levde ju, försökte leva det här perfekta livet innan jag startade Instagram-kontot. Det var ju snygga redigerade bilder och det ska vara ett snyggt flöde. Det var lite blått där, så det måste vara blått i den bilden också. Och det visade sig att det var ett snyggt flöde. Och det gick väl bra till en viss gräns. Men jag märker också att halva Instagram, det där, alltså det är där Instagram består av idag. Alltså halva Instagram är snygga bilder, jag orkar inte. Så att jag tror att jag har blivit så fri mentalt som jag har när jag startade en ofiltrerad Instagram. För när jag la upp saker som jag inte brydde mig om något jävla filter, och jag brydde, förlåt för man svär.
Ja gud fan. Det är det enda typ folk gör och bara, oj, mamma, du, det är lugnt.
Nej, men när man liksom sket i flöde, man sket i hur man såg ut, och man bara såg hur det växte. Det låg på 70 000 visningar. Alltså de första liksom 2 veckorna. Det är stört. Alltså inte ens Lisa, hon säger det själv. Hon bara, inte ens jag når upp till 70 000 visningar mina videos. Och hon sitter på 80 000. För att man sprider som positiv energi. Och det, jag kan andas ut. Alltså som tittare, hade jag hittat mitt egen Instagram-konto, alltså jag hade suttit och lagt mig ner och bara, fy fan vad skönt. Jag sitter där hemma med ansiktsmask i mina gamla mjukisbyxor från 3:an. Och två helt olika strumpor. Och ser bedrövlig ut. Men det är så skönt att andas ut. För jag blir så stel när jag går in och kollar på folk som ska ha ett perfekt kök och perfekt. Jag blir så här, jag blir helt ihoprullad som människa.
Det är så tråkigt.
Ja, pusta ut. Kami tycker jag är en otrolig inspirationskälla. Kami kan bara sätta upp håret i en bulle. Hon kan ha världens stökigaste kök. Hon kan ha ett stökigt rum. Men hon, alltså man kollar på henne för att hon är så skön. Hon är så avslappnad och charmig. Så att, jag vet inte, jag tycker att det var nog det, tror jag. Alltså så här, som ens har gett mig det här intresset. Jag vill visa den här ofiltrerade sidan. Och jag märker att fler folk gör det. Ja. Alltså folk vågar släppa loss lite mer. Folk vågar skita i att redigera sin näsa. Man, alltså jag, bokstavligen, jag märkte bara jävlar, okej, hon har slutat lägga så här, alltså smooth på sin näsa. Ja. Eller oj, där kom ju rynkorna fram nu. Alltså så här, man märker att det börjar förändras mer och mer. Och reklamkampanjer, och Lens tror jag det var. Nej, om det var Monke, om det var Lens, det här var verkligen osäker källa. Men att det är någon som hade slutat retuschera, alltså fettvalkarna som kom från sidorna. Det är så jävla fint. Ja. När de sitter och så ser man, och att det, alltså, att allt det här har förändrats med black culture och att det har blivit mer fokus på det och att det har blivit att Instagram eller sociala medier överhuvudtaget har blivit mer politiskt och blivit en har blivit en källa. Alltså jag tror att om 3 år så kommer folk i skolan bara källa tagen från Instagram. Och det är helt okej. Okay. Det kommer vara helt okej. Okay. Alltså det finns en influencerlinje på gymnasiet man kan gå nu.
Ja, jag vet.
Så att, alltså, det utvecklas hela tiden och jag tycker att det är så mäktigt att vi sitter i den utvecklingen. Mm. Det kommer liksom att stå i historieböckerna om 200 år.
Du, är det något jag har tänkt på är ju att du är en av dem som har varit med och brutit upp ny jävla mark. Alltså att du är en del
jag
av hela.
Det. Oh, gud, jag och det är nog mitt mål med det hela, tror jag. Dels att visa att du behöver inte vara svensk, du kan lyckas i Sverige ändå. Och det är jag väldigt mån om att jag vill visa. Du kan ha en annan bakgrund och fortfarande vara homosexuell. Och att sprida positiv energi, för jag tycker att det saknas. Det är väldigt mycket hets, det är väldigt mycket bråk och mycket negativitet på YouTube och Instagram idag. Och det är det som går. Det är det som folk tycker om och gilla och kolla på. Det måste vi liksom helt och hållet ändra. Jag vill ha liksom allt, det ska vara positivt, det ska vara skratt, det ska vara glatt. Det ska inte vara, åh nej, jag måste gå ner i vikt, eller åh nej, jag ser ut så här, eller åh, jag kan inte rocka mitt afro. Det ska inte vara något sånt. Alltså jag vill verkligen ha, man ska komma in på Instagram och vara glad och man ska lämna Instagram med ett leende. Så att jag har alltid mitt mål att du ska gå ur min profil med ett leende på läpparna. Så att det är verkligen det som jag, och jag tror att det är det som har fått mig att bli så fritt mentalt också. För att jag får så många DMs varje dag när folk pushar mig hela tiden. Så att jag attraherar alltid de tjänsterna och då kommer det alltid positiva saker som händer. Så att, jag vet inte, jag tror att det är det.
Men vännen, du måste ju ha ett eget tv-program.
Ja, men.
Där du pratar med människor och har, alltså så man får sitta med typ ett eget så här. Någon slags, alltså inte, ändra något så här i solsidan form.
Det skulle vara kul, det skulle vara väldigt kul.
Eller där du har ett eget program som typ Renés brygga, fast där man kommer och läser twerka och sitter och dricker vin ur box och pratar om livet och där du får fram, alltså så här, grejer ur människor och bara där folk har kul. Alltså komma på det typ ett så här, kändisar får komma upp till ett läger hos dig och typ lära sig. Alltså jag vet inte.
Det skulle vara kul att typ talkshow. Alltså talkshow, köra Ellen fast i Sverige.
Exakt.
Liksom. Jättekul, det skulle vara otroligt.
Ja men där kommer du ju hamna.
Jag hoppas det.
Och gud vad jag kommer vara stolt att du var med i min podd då.
Då blir du min första gäst, jag lovar.
Ja. Men känner du att det är det här som du kommer att vilja göra? Eller har, vad har du för andra liksom framtids... grejer.
Alltså jag är ju inte så mycket, eller jag är absolut, det där folk har fått se att jag är mycket framför kamerorna. Men jag jobbar mycket bakom också. Alltså jag jobbar med projektledning, jag hjälper andra influencers, alltså mycket med redigering och mycket push. Många som behöver idéer, många som är väldigt förfinade med fingrarna igen. Och vill bryta sig ur det lite och be om tips. Hur ska jag göra? Vad kan jag klippa in? Är det här lämpligt att säga? Kan jag säga så här? Så att jag hjälper mycket folk, alltså bakom kameran också, vilket också är jättekul. Så att jag vet inte om jag ser mig själv framför resten av livet eller om jag ser mig själv bakom, för jag tycker om att skapa någonting, alltså before and after. Jag tycker att det är så härligt. Alltså om det har med disk att göra, alltså jag vet att köket ser katastrof ut, det är det bästa jag vet att bara diska, för jag vet hur det kommer att vara efter. Så att det är mycket sånt. Så att jag vet inte om jag tror att jag vill vara, jag tror nog att jag nu vill vara framför. Men jag tror att jag i framtiden vill vara bakom. Jag vill hjälpa och stötta folk i deras beslut av att ta det. För att jag tror inte att jag kommer vara så intressant att kolla på när jag är 45. Och då vill jag vara 45 och...
Kanske inte skulle hålla med i det.
Nej, alltså jag, självklart det skulle vara jättekul. Men jag tror att det kommer kombinera båda lite som jag gör nu. I kombination med båda. Att jag kommer köra mycket liksom framför och fortsätta med mina som, och sprida det positiva. Men också vara ett hjälpmedel för dem som inte vet eller som inte har koll eller som vill ta sig ur samma battles som jag har tagit mig ur. För jag finns jättegärna där för människor och jag bryr mig väldigt mycket om människor runt om mig hela tiden. Så att det är superkul. Mm.
Och om du inte sysslade med någonting som hade med det här att göra, har du haft något så här drömyrke någon gång som du bara sagt det där? Men typ som, alltså om jag hade kunnat sjunga, det hade varit mitt, alltså min typ dröm. Alltså.
Det hade jag när jag var liten. Sjunga var absolut någonting som jag tycker är kul. Sen så, nu har jag rökt, nu är jag inne på mitt sjätte år, så att nu har jag ju röken förstört min röst. Men någonting som jag vet skulle passa mig som händer i handsken, det är absolut skådespeleri. Jag tror att jag skulle kunna vara det, absolut. Det jag skulle nog ha svårt för, det är att leka en annan roll. För att jag tycker att min roll är så stor som jag är själv som människa. Så jag skulle ha svårt att anpassa mig till en manlig hunk. Men de rollerna skulle kanske inte söka till heller. Men skådespeleri, absolut. Det tror jag skulle vara något väldigt roligt grej. Som jag hoppas kommer hända. Nu när jag ändå håller på med sociala medier överhuvudtaget. Annars så skulle jag absolut kunna vara nyhetsreporter för att jag pratar snabbt. Och programledare skulle vara kul att vara. Typ Mello. Alltså det skulle vara så jävla kul att köra Melodifestivalen.
Men som sagt, det där är ju grejer som egentligen inte ligger allt för långt bort. Är det någon, alltså av mina gäster, ja, men gud, är det någon av mina gäster jag skulle kunna se leda Mello, är det ju du. Ja, men för nu slickar jag din röv extremt, men alltså det är ju sant.
Gud. Ja, det är många som säger. Vi ses om 3 år för TV-rutan. Jag bara, okej, får se. Nej, alltså det skulle vara så kul. Men jag lever verkligen dag för dag. Jag skiter i vad som händer imorgon. Ikväll ska jag ha kul liksom. Idag ska jag ha kul. När jag vaknar imorgon, då tar vi dagen som den kommer imorgon. Regnar det, då sen är vi kvar hemma. Och om det skulle vara sol, ja men då går vi till ett rostat glas. Alltså jag bara liksom anpassar sig utifrån vad som händer.
Det är så härligt. Och med det så kommer vi till någonting som är återkommande i podden. Mm. Alla får liksom bara så här relationen du har till typ 3 olika saker. Mm. Och då ångest. Du nämnde tidigare i någon video att du har inte så mycket ångest.
Nej, faktiskt inte. Nej. Jag lever inte med så mycket ångest. Jag är väldigt fri mentalt, som sagt, som jag nämnde. Och jag tror också att, som sagt, jag kan inte prata åt dem som har ångest. För att jag vet ju inte riktigt hur det känns. Alltså för mig är bakisångest något helt annat. Så att jag tror, alltså jag vet inte. Jag tror också att det handlar om att jag har gått igenom ganska mycket. Som sagt, min plattform är väldigt stor. Och det kan visserligen folk ha gjort och ha ångest, givetvis. Men jag har typ jag har inget bra svar på den frågan. Med tanke på att, som sagt, jag har inte levt med ångest. Nej. På det sättet. Och jag tror inte att jag kan relatera till någon som har ångest heller. Jag försöker absolut finnas där. Jag försöker alltid förstå känslan av det. Men jag är jätteglad över att jag inte har det. För det är verkligen ett problem som blir större och större idag. Och som verkligen borde tas på allvar. Och jag märker att du gör det, men du behöver liksom steppas upp så. Men jag är glad att jag inte gör det, men jag tror att det handlar också om att jag är väldigt stark och fri mentalt, så att jag ångrar inte så mycket. Jag lever verkligen mitt liv efter hur jag vill leva det, och jag är glad och tacksam att jag får den möjligheten att göra det också, alltså på grund av mina omständigheter då.
Absolut.
Så att, ja, det är det svaret jag kan ge på den frågan.
Sen har vi en som alltså är lite så här, man får typ svara lite vad man vill på den, men det är ju relationen till sex. Och då är jag alltså mest typ nyfiken på vad, alltså om du står i en bar och det, du ser någon på andra sidan baren och du känner bara så här, oh my fucking god, alltså boom, chicka, wowa, now I'm coming through. Hur ser, eller är den, alltså hur, vad dras du till liksom? Vad attraheras du av? Har alltså, du någon speciell typ eller är det bara?
Jag gillar ju, och det låter så fel för att det är verkligen så här, men jag, om man säger den stereotypiska killen som är heterosexuell, är ju lite mer maskulin. Jag är själv väldigt feminin som människa och jag ser absolut inga problem med det så. Jag har ju väldigt många feminina killar i kompisar så. Men jag själv personligen dras inte till dem när det gäller relationsmässigt. Okay. Så att det jag egentligen gör faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, är att nu använder jag mina tjejkompisar som ett litet vapen. Säg att jag är ute med 5 tjejkompisar på klubben och på en vanlig klubb, inte på en gayklubb. Det är inte en gayklubb.
Precis.
Ja, precis. Och sen så ser vi en snygg kille som står i baren. Och då ska han absolut inte kolla på mig om han är straight. För jag står ju där med fem tjejkompisar. Men märker jag att vi har ögonkontakt, då vet jag att okej, something's up. För står jag där med fem tjejer så alla ser ut som liksom Beyoncé allihopa, då blir det så här: varför tar du inte Beyoncé? Alltså, så att,
jo, jag fattar.
Så att mina tjejkompisar blir ju ett vapen. Och då blir det kul för mig att gå på streetklubbar också. Samtidigt som jag kan vara lite obekväm, för att män överhuvudtaget är ett tillitsproblem jag har. Men det är kul att utmana mig själv. Jag tycker att det är värt att ta den risken. Så att det är mitt vapen på streetklubbar. Och jag dras väl då mer till maskulina killar, skulle jag säga. Det gäller relationsmässigt. Så att det är det jag gör. För att det, som sagt, det är väldigt mycket nyfikna idag, tror jag. Med tanke på att det är så mycket nu kring HBTQ och kring allt det här. Så att jag tror att väldigt många heterosexuella som är väldigt öppna och testar på nytt.
Ja.
Så att jag gillar den när man får kämpa lite.
Och om vi säger typ att man så här, jag bara, om någon lyssnare där ute som faller in under detta. Nej, men du vet, om man ska typ gå fram till dig på typ en klubb, om man ser dig och man vill liksom få kontakt och typ så här, man vet att så här, I think I got a shot here. Hur gillar du att man approachar dig liksom?
Alltså det är så svårt, för det, gud, det låter så tragiskt, men när jag är på klubb, då vill jag ha kul. Jag är inte så mycket för att man ska, alltså jag personligen, jag vill ha kul. Jag pratar ju absolut inte åt alla. Men för mig är det så här, du får absolut komma fram och prata med mig på krogen. Men ska vi hålla på och flörta, då tar du mitt telefonnummer, så får du skriva till mig och sen kan vi ses på kaffe dagen efter. Men jag är på klubben nu, klubben stänger om 2 timmar.
Då är det
mig
twerk
dansa.
Alltså, och drinkar.
Ja, men lite faktiskt.
Jo, men jag hör
men det. Kommer han fram med, alltså, med en drink, inte för att han måste göra det, men kommer han fram med en drink och verkligen är förberedd på att jag vill prata med den här personen. Jag kommer inte bara nej, hej då, vi ses imorgon. Då kommer jag, alltså jättegulligt av dig, absolut, vi kan prata och byta ut nummer. Men jag personligen skulle aldrig köpa en drink för att gå till en person för att sätta mig i hopp om att, alltså, fördriva hans tid för att lära känna en person på en klubb. För det är inte rätt tillfälle för mig att lära känna en ny person. Jag går ut för att ha kul och leva ett liv utan ånger och verkligen liksom göra misstag, om man ska göra misstag, och dansa på borden och bli utkastad till slut liksom. Det är ju mitt mål. Så att det är liksom ingen miljö för mig att skaffa en kille på. Och skulle jag vara sugen, då har jag Grindr på telefonen.
Ja.
Det räcker så.
Men perfekt. Men jag fattar, för ibland ska folk liksom stå med en hur jävla länge som helst. Och man ser sina polare stå typ, du vet, välta bord och hoppa i soffor och du vet, köra, och man hör sin låt komma på. Och man bara, alltså, du är jättefin, men alltså, jag kan inte stå här, för jag måste gå och dansa och leva mitt liv.
Jag har fått upplevelsen som att om du också ger den minsta lilla uppmärksamheten till killen, då är han efter dig som en hund hela kvällen. Och bara vänta på att man ska gå hem.
Där är du ju typ, man bara nej.
Och det är så tråkigt, jag vill inte höra heller. Utan jag skulle säga att klubben är fel tillfälle och komma fram på. Så kan man absolut hälsa, vara trevlig, och du kan absolut dansa med oss hela kvällen om du vill. Men om du vill sitta och chitchatta, då kan vi ta det. Kan vi beställa en pizza dagen efter när vi båda mår skit och bara sitta och snacka. För det är då vi båda är som mest äkta också. Och jag vill oftast att de ska se mig ofixad från början. För då känner jag mig mer uppskattad när jag är fixad.
Jättebra. Och sen, hur är din relation till din look? Alltså hur du, ditt utseende?
Jag har ju, alltså absolut, man kan ha lite komplex, jag skulle vilja ha det här, eller jag skulle vilja ha det här. Men nej, alltså jag har väldigt tidigt fått väldigt mycket självsäkerhet och boost från mina syskon och min mamma. Och jag tror att min självkänsla och självsäkerhet är någonting som folk ser väldigt snabbt. Och att jag liksom vågar stå på mig, och att jag verkligen har hittat, jag har inte hittat mig själv, för jag är bara 20. Så det känns liksom, jag har väldigt långt liv kvar att leva, hoppas jag. Men jag är väldigt självsäker och har en bra självkänsla. Jag är absolut inte någon A-list Megan Fox. Men jag skulle aldrig hela mitt liv se ner på mitt utseende. Alltså aldrig du, att jag skulle se
förlåt,
på det.
Du är ju extrem. Alltså du ser ju väldigt bra
tack,
ut.
Vad glad jag blir.
Ja, nej men det är alltså du, alltså ganska, du är på boxers på en runway. Du är ju så här lite Calvin Klein-modells kompatibel. Ja, men för fan.
Nej, så att du, absolut. Jag är nöjd du med mitt utseende. Nej, men det finns ju värre och det finns bättre. Men alla är fina på sitt sätt. Jag tänker, alltså jag är också förbi hela den här utseende-grejen. Alltså om du är skön, om du får mig att skratta och om du får mig att bli bekväm, då har du liksom 3 bra egenskaper som jag kommer leva med resten av mitt liv. Det räcker inte med att du är snygg, för att du kanske tränar nu, men du kommer inte träna när du är 40.
Nej.
Så det spelar ingen roll. Och du kan vara hur skärmig du vill nu, men om du vet om att du ser bra ut och har hybris, så vet du också om att du kan ringa vilken du vill på kontaktlistan. Och den där dramat orkar jag inte för 5 öre heller. Så där är du kapat pengar också. Jag tycker att det är skönt att hitta dem som är som är självsäkra i sig själva men som inte är hybriskillar och vet om att jag är så jävla snygg, jag kan få vem jag vill. För de är liksom down to earth, de är lugna, prata med dem, ta en kaffe med dem och sätt dig på en ruffig bar. Sitt inte, alltså jag vill inte sitta på Sturehof och vara rakryggad och dricka ett glas kava med lillfingret upp i luften. Alltså jag orkar inte det där. Nej, alltså jag vill ha standard, vanlig kille som är varken för snygg eller för ful för mig och go with the flow liksom.
Ja. Ah, underbart. Och innan vi ska börja rulla in på så här lite snabba frågor så tänkte jag bara så här, hur ser du på så här, på flytten till Stockholm?
Mm.
Känns det spännande eller känner du så här, fan, jag vet inte, för att när jag flyttade till Stockholm så hade det var typ lite blandade känslor.
Mm. Mm. Det är absolut blandade känslor för mig också. Det är väldigt, det är ett stort steg för mig att ta. Jag är totalt bara 20. Och det jag märker av att det är många, alltså min syster, alltså hon flyttar också väldigt tidigt. Men jag tror att för de som är födda liksom 80-talet, de flyttar inte ut när de var 17. De flyttar inte ut när de var 16 heller. Men det är väldigt vanligt att flytta ut i en tidig ålder nu. Så jag tror att det är väldigt många unga som har en press och känner att jag måste flytta ut när jag är 17. Jag måste flytta ut när jag är 18. Direkt när jag fyller år 18. Nu är det inte körkort som är populärt längre. Nu är det lägenhet som man ska ha i Vasastan. Alltså man ska ha det finaste av allt. Och jag känner att jag är absolut lite nojig och lite rädd för att det är en ny stad, min familj är nästan 2 timmar bort, alltså så. Men jag ser det bara som att jag känner mig redo mentalt, jag känner att jag kan ta steget nu och då gör jag det. Så att jag är nöjd.
Kul, välkommen hit. Tack. Måste jag ju säga. Och de snabba, det är liksom lite så här, men du får typ så här, svara det som, alltså what comes to your mind. Och det är, ja, de kan vara ganska uppskattade för det är lite sådär.
Okay.
Vad gör dig riktigt arg?
Falska och oärliga människor.
I vilket sammanhang, eller om man fick se liksom en scen, är du som lyckligast?
När jag är med personer jag vet bryr sig om mig. Faktiskt.
Vad, om du får välja var du vill i en bar.
Mm.
Hur dyrt, hur billigt som helst. Men som du bara sa, fan vad jag tycker det här är gott om jag får beställa.
Gud, det finns en hake där. Det beror på vilket mood jag är i.
Ja.
Ja, är jag på slutty whore mood, då tar vi... Nej, men då, alltså, då tar vi väl lite starkare kanske.
Ja.
Men om jag precis har kommit in, det beror också på vad jag har på mig lite för kläder tror jag. Också om jag är så här street och jag vill dansa till hiphop Cardi B, då kanske jag kan bara kan... Jag kanske kan sippa på en öl då. Eller ta någon liten enklare drink, typ en mojito eller en GT. Men om jag är lite mer, jag vet inte. Om man fick välja en sak, jag tror det är gin och tonic. Jag tror faktiskt det. Jag dricker jättegärna på sommaren på uteserveringen, men också på klubben så. Faktiskt.
Alltså gud, det är så bra svar på drinkfrågan. Vad är det godaste du vet i matväg?
Svårt. Gud vad svårt. Alltså gud, jag skulle säga sushi.
Ja.
Jag äter sushi väldigt mycket.
Ja, men det är gott.
Tycker jag jättegott.
Om jag swishade dig 30 mil, alltså nu, och så satte jag dig i en taxi till stan. Vad är liksom det första du bara traskar in och köper?
Gud. Alltså jag tror att jag i taxin på väg till stan redan hade hyrt, resa, flyg. Alltså så här, så jag tror, alltså, så jag tror att jag liksom hade satt i bilen och bara, ja, vart åker vi nu? Och sen bara ringer mamma, var ska vi i Maldiverna? Så jag tror att det hade varit en resa först faktiskt. Det första. Sen så tror jag absolut att jag hade, det låter så klyschigt att säga skänka, för det är många som säger och inte skulle göra det. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att som sagt ge mycket. Det, jag tror att det är nyckeln för allt, att kunna ge, för ger du så får du. Så att, jag skulle ge bort väldigt mycket till familj, släkt, alltså alltihop. Och sen så, du sa 30 miljoner va? Ja, bra. Du sa 30 kronor först. Jag kanske inte kom så långt där på en resa. Jag
var en varm korv liksom. Nej men, okej. Vad tror du att, alltså, dina närmsta vänner, vad tror du att de tycker är det absolut bästa med dig?
Det är att du nog är en glädjespridare. Det tror jag. Att jag är så pass positiv och kan ha så kul. Så att, jag tror absolut att det är det. Jag oftast är rolig med i mina tre egenskaper liksom, när jag frågar. Så att, jag tror att det är att jag är positiv. Eller jag är inte... Alltså världens mest positivaste människa kanske jag inte är. Men jag är absolut en glädjespridare när jag är med vänner. Jag vill alltid att de ska skratta. I varje mening. Så att, då blir jag glad när de skrattar.
Tror du att alla kan lära sig twerka som dig?
Som mig? Nej. Men...
alltså för du, nej men det är det sjukaste jag sett.
Men jag har ju ett litet vapen där, vet du. Jag har ju en väldigt smal ryggrad. Alltså väldigt otroligt smal. Så att jag kan böja på min rygg väldigt mycket. Så att min rygg hjälper mig väldigt mycket. Jag har inte så mycket på rumpan som jag önskar att jag hade. Så att det är inte mycket, det är inte rumpan som jobbar själv, vet du. Det är mycket med ryggen. Men det ser ut som att det är rumpan. Men det är mycket rygg faktiskt. Jag ska inte ljuga
dig. Alltså jag säger det, om någon vill ha lite intresse på ditt twerk, då ska man ju för fan kolla dina videos. Man bara såhär, så här vill jag kunna göra.
Folk har frågat, men kan du göra en tutorial? Jag bara, men alltså hur ska jag göra en tutorial? Alltså jag vet inte. Jag bara ställer mig och böjer och sen bara så skakar det. Och det ser bra ut.
Om en bra låt kommer på liksom. Ja. Om du fick vara med i ett tv-program just nu, alltså så här, har du något som du bara sa, det tv-programmet hade jag velat vara med i?
Alltså så här. Jag tycker att dokusåpor överhuvudtaget, eller så här reality tv-shows, saknar hbtq-perspektivet helt och hållet. Jag tycker de har hårddragit det på att det ska vara machokillar och att det ska vara blondiner med, som är blåögda, som har stora tuttar och stor rumpa. Jag tycker att det är så överdrivet. Så jag skulle absolut vilja vara med i en dokusåpa. Inte för att det är mitt favoritprogram så, men jag tror att jag skulle vilja vara med för att visa dem att det finns ett annat typ av perspektiv av människor och att jag kan dra in en annan, en helt annan typ av publik. För jag tror att det är väldigt många som bockar för dokusåpor, för att när man till exempel kollar på, ja men överhuvudtaget dokusåpor bara, så känner jag att många är väldigt utseendefixerande, vilket kan skada väldigt många som lider med sånt. Så jag tror att det är väldigt viktigt att ta in personer som kan bidra med lite allt möjligt. Så att, och det är de jag känner som har varit med i de dokusåporna som har varit så, har det gått bäst för. De som inte är utseende 100% to a T, utan de som skiter lite i det och bjuder på sig själv. Det är de för mig idag som jag fortfarande följer och som jag känner har faktiskt byggt upp någonting utav plattformen de har stått på. Så att om jag skulle välja ett program, jag tror att min personlighet skulle passa bäst i Big Brother. Det tror jag verkligen.
Absolut.
Så jag skulle nog vilja Big Brother om det fortfarande fanns.
Ja. Och vi har kommit till den sista frågan. Vad tycker du är det bästa med att vakna upp och vara du?
Oj, svårt.
Och man kan också ställa dem som så här, vad tycker du är bäst med dig själv också? Alltså, så här.
Alltså jag skulle faktiskt säga att jag vet att jag är behövd. Alltså att jag vet om att jag har fått så mycket av, alltså både familj, det behöver inte vara någonting som har någonting utav familjen att göra överhuvudtaget egentligen. Alltså jag vet om att jag är behövd, jag vet om att det är många som vill ha mig i deras närhet och det känns skönt att man blir sedd. Så att jag tror att det handlar om bara att varje gång jag vaknar så här, yes. Alltså det är typ att jag brukar tänka så här, okej, nu när jag vaknar, jag kollar igenom vilka som har skrivit ett sms till mig, jag bara, bra, nu ska jag skriva någonting kul så de får skratta. Det är första jag vill göra när jag vaknar. Jag vet inte, jag känner lite så här, jag vill bidra till det positiva och jag tror att det är det som jag är typ mest stolt med över mig själv också. Att jag bryter på tyglarna, jag vågar sticka ut och när jag sticker ut inspirerar jag folk, men jag kan fortfarande vara positiv och glad. Så jag tror att det är det. Bästa med mig ska jag vara min personlighet. Det tror jag. Verkligen.
Men gud. Alltså jag är så jävla tacksam, nu sa jag, men alltså att du ville vara med i min podd. För att du är så jävla klok samtidigt som att du är så rolig.
Glad jag blir.
Och du har psyka att lära alla, känns det som. Och du är så behövd. Alltså du får suga upp det här.
Jag är
liksom.
Så gud, jag är så dålig på att
ta emot ett hart. Jag vet, men folk sitter och typ skakar och tuggar franska. Nej men på riktigt, alltså wow för dig.
Det har varit jättekul. Alltså det är nya saker som, alltså så här, ny grej, hela poddgrejen med överhuvudtaget. Så det är jättekul att få vara med och få prata ut också. Tycker det är viktigt.
Och det känns skönt också med tanke på hur många tusen lyssnare ändå är. Att de får lära sig hur man kan tänka kring alltså livet. Och typ hur man, alltså verkligen, du har verkligen uttryckt dig så himla bra. Så tack så jättemycket.
Tack själv.
Och välkommen till Stockholm. Tack. Och till alla andra där ute, glöm inte att kolla in din... Instagram. Du har både Instagram, YouTube. Har du en blogg?
Nej.
Nej.
Nej, det är Instagram och YouTube.
Ja. Armin, du får säga ditt efternamn.
Chorich.
Ja. Och jag kommer lägga in länkar i, alltså, i avsnittet och allting. Så ja, ha det bra där ute och ta hand om er. Hej då.